Så glädjande att så många valde att stanna kvar. Fast det lockade trolleri där nere. Tyvärr så har jag inget trolleri att bjuda på. Men kanske Jesus har. Vem vet? Vi ber. Tack Herre för ditt ord. Tack för att du vill tala till oss idag. Herre, öppna nu våra hjärtan så vi kan ta emot vad du vill ge till oss. Det du vill berätta för oss om dig, om din kärlek, om ditt rike. Hjälp oss att ta det till oss och förbered oss att det får landa. Så att vi kan leva i din kärlek idag och alla dagar. Amen. Så stor är Jesu kärlek att han tar emot alla som kommer till honom. Så stor är Jesu styrka och kraft att han kan hela och befria vem som helst eller vad som helst som ligger vid hans fötter. Så stor var folkets glädje att de prisade Gud. Så hamnade jag där igen i mina predikoförberedelser. Jag läser igenom söndagens texter lite snabbt då i veckan och så känner jag, de där var inte så roliga. Jag tror till och med jag skrev det i mejlet som jag skickade ut den här gången. Att jag vet inte vilken text jag ska predika över. Den var så kortfattad och det hände inte så mycket i den. Den talade inte till mig direkt. Den tycks inte innehålla särskilt mycket mer än textpassage för att liksom brygga vidare från en berättelse till en annan. Det finns inget fördjupande, inget problematiserande. Bara en kort redogörelse av att Jesus sitter på ett berg. Folk kommer dit, han gör lite under och folk blir glada. Det talar liksom för sig självt. Vad mer ska jag säga? Det finns liksom ingen konflikt. Det finns ingen undervisning. Det finns ingen liknelse. Inte så mycket att ta på i en sån text. Eller... man kan ju tycka att jag borde ha lärt mig efter rätt många år som predikant. Jag borde ha lärt mig vid det här laget att det finns inga bibeltexter som bara är utfyllnad. Eller som bara kommer liksom i förbifarten, för berättelsen framåt. Allt har sin särskilda plats. Allt har sin särskilda mening. Vi behöver bara öppna våra ögon och se. Eller som Jesus sa, hör du som har öron. För Gud vill tala till oss. Även genom en sån här till synes enkel och oproblematiserande text. Mitt första misstag var ju att missa det som jag har lärt mig så många gånger. Vi ska alltid vara vaksamma när Jesus går upp på ett berg. När Jesus går upp på ett berg så händer det saker. Det är en markering att nu är det någonting viktigt. Saker och ting händer på berg. Det har gjort det genom hela bibelhistorien. Vi har Sinai när lagen gavs. Vi har Horeb. Vi har Olivberget. Elia, han är ofta på berg när det händer viktiga saker. Vi har ju Jesus när han predikar, bergspredikan, ganska signifikant. Förklaringsberget eller härlighetens berg som det kallas. Där Jesus blir förklarad vara Guds son för lärjungarna. Gud bor på berget i den tidiga judiska gudstron, eller om man säger i tidig judisk teologi, så Gud finns på berget. Det är på berget man möter Gud. Det var innan de hade byggt templet och så. Men där hittar vi oftast Gud på ett berg. Mose kommer upp på ett berg när han letar efter får och möter Gud i den brinnande busken. Han går upp på ett berg, möter Gud igen och får lagen. Det händer alltid viktiga saker på ett berg. Så ta aktning när ni läser er bibel. Att går Jesus upp på ett berg så händer det något viktigt. Vare sig ni förstår det eller inte när ni läser bibeln. Men då får ni forska vidare. För det finns alltid någonting där. Det finns en tydlig koppling just till Mose när Jesus går upp på berg. Särskilt i Matteusevangeliet. Mose som kanske är den största och viktigaste profeten i den judiska historien. I Jesus egen historia också, den som han utgår ifrån. Mose är så nära en frälsare man tidigare har kommit. Han befriade folket, ledde dem ut ur Egypten. Där i stort sett all terminologi vi har kring korsfästelse och uppståndelse och nattvard, Guds lamm, blod och så vidare. Allting kommer ifrån denna exodusberättelse när de lämnar Egypten. Det finns en stark koppling mellan Jesus och Mose där. Men han inte bara befriade folket. Han gav dem ju en ny undervisning genom lagen. Han ledde folket in i en ny framtid. Fram till det land där det var tänkt att de skulle få bo i fred. Vi känner ju igen samma sak hos Jesus. Det är från Jesus vår frälsning och befrielse kommer. Vi får ny undervisning i hur vi ska leva och vara med varandra. Och Jesus leder oss in i en ny framtid, in i Guds rike, in i den eviga freden. De första läsarna av Matteus, de var judar. Det är väldigt tydligt att Matteus evangeliet riktar sig till en judisk läsekrets. Och Matteus vill att vi ska tänka mycket på Mose när vi läser. Vi ska tänka mycket på Mose, men också att Jesus är så mycket mer än vad Mose var. När vi kommer till den här texten så har Jesus ganska nyligen gjort sitt första bespisningsunder. 5000 personer, eller 5000 man, har blivit mättade och därtill många kvinnor och barn. Så kanske uppemot 15000 personer, vad vet jag, som har blivit mättade av nästan ingenting. 5 bröd och 2 fiskar. I sanning ett stort under, eller hur? Strax därefter så kommer han gående på vattnet till lärjungarna. Där han bevisar sin gudomliga status att jag är i kontroll. Vattnet som var en symbol för kaosmakterna, för ondskan, leviatan, urtidsdjuret som bodde i vattnet. Där kommer Jesus gående ovanpå. Han behärskar kaos. Gud är med honom och han säger, det är jag, det vill säga jag är Guds namnet. Han kommer där och visar att han är Gud. Vidare sen har han undervisat och botat sjuka och sen så går han upp på detta berg. Det är allt i samma berättelse och händelseförlopp kan man säga inom loppet av några dagar där. Och så går han upp på ett berg. Där stannar han i 3 dagar. Vilket vi kan läsa då i texten som följer efter denna. Och när han har varit där i 3 dagar så fylls han med medlidande över allt folk som har kommit till honom. De som har samlats, återigen har de ingen mat. Och han mättar återigen en stor folkmassa med nästan ingenting. Jag tror de hade 7 bröd och några fiskar den här gången. Och då är det 4000 som blev mättade. Men det är ändå något särskilt Matteus vill säga med det här lilla korta avsnittet som är i mitten. som leder mellan de här två berättelserna. De andra undren, de är större, de är häftigare beskrivna. Jag menar bespisningsundret, det är rätt coolt. Gå på vatten, det är häftigt. Det finns en stor effekt, det finns en stark symbolik. Väldigt tydlig, lätt att se. Men det som beskrivs i den här korta texten, där folket kommer fram och lägger ner sina liv för hans fötter och han botar och de blir glada. Det finns en fördjupning i förståelsen av vem Jesus är och framförallt vad vi kan förvänta oss av honom i den texten. Jag läser en bit av texten igen. Mycket folk kom till honom och de hade med sig lama, blinda, lytta, stumma och många andra och lade ner framför honom. Han botade dem och folket häpnade. Stumma talade, lytta blev friska, lama gick och blinda såg. Det är ingen slumpmässig uppräkning av sjukdomar. Det fanns säkert många andra sjukdomar som folk kom dit med och svårigheter som lades fram framför Jesus fötter. Men just dessa räknas upp för att ge ett eko av ett annat textsammanhang. I Jesaja 35 står det så här: då ska de blindas ögon öppnas och de dövas öron höra. Då ska den lame hoppa som en hjort och den stumme brista ut i jubel. Jesu gärningar i dagens text blir ett uppfyllande av den profetiska förväntan som vi möter hos Jesaja. Beskrivningen av Jesus som en profet likt Mose som går upp på ett berg men som också har kraft, men inte som vilken helare som helst. Jesus var nämligen inte den enda som gjorde under vid den här tiden. Det fanns gott om undergörare som vandrade omkring. Men texten här vill visa att han är en kombination av det som Mose är samtidigt som han uppfyller den här stora längtan och förväntan hos det judiska folket. Han är svaret de har väntat på. Han är Messias. Han som kommer med den gyllene era som beskrivs hos Jesaja. Han som kommer med Guds rike. För de första läsarna av Matteus, som kanske var icke-kristustroende judar, blir det här väldigt viktigt information. Det blir viktigt att få veta att han har status som Mose, men uppfyller de profetiska förväntningarna. I texten så blir det här berget en plats för församlande. Det blir en plats för helande. Och följer vi in i nästa text där de är kvar på berget, så blir det också en plats för måltidsgemenskap. Och vi anar här den messianska måltidsgemenskapen. Det blir som en försmak av nattvardens gemenskap. Texten som ligger precis före, om den fenisiska kvinnan som utmanar Jesus, berättar för oss att den gemenskapen är inte bara öppen för det judiska folket, utan den är öppen för var och en som vill ta emot honom. Så stor är Jesus kärlek att han tar emot alla som kommer till honom. Så stor är Jesus styrka och kraft att han kan hela och befria den som kommer till honom. Vad som helst som ligger framför hans fötter. Och så stor var folkets glädje att de prisade Gud. Idag är församlingen och nattvardens gemenskap, det är berget. Det är där vi får möta Jesus idag. Här är det berg där vi får komma och lägga ner allt inför honom. Här är det berg dit vi får komma och dela våra liv med Jesus. Vi får lägga ner våra liv framför hans fötter. Det som vi bär på, det som vi är. det vi längtar efter, det vi hoppas på. Men också det som är svagt, det som är sjukt och det som är svårt i våra liv. Det händer alltid saker på ett berg med Jesus. Och jag vill inbjuda dig att komma till berget idag och möta honom där. Till sist i Matteus evangeliet så möter vi den uppståndne Jesus återigen på ett berg. Det står där att han går upp på ett berg och lärjungarna faller ner inför honom. Där ger han oss uppmaningen att gå ut efter vi har varit på berget. Att gå ut och möta folket. Göra dem till lärjungar, och vi får också ett löfte att han följer med oss ner från berget och är med oss alla dagar till tidens slut. Och lärjungarna föll ner och hyllade honom.